fint. Tack teamet för att ni leder oss i tillbedjan och lovsång. Fint att se er alla här. Mitt namn är Alicia Gränsmark och jag jobbar med våra ungdomar här i församlingen. Ja, alltså vi har ungdomsraden här långt fram. Det känns tryggt för mig att ha gänget här framme. Vi brukar ju hänga i kyrkan på fredagkvällar. Då har vi våra ungdomskvällar som heter Disciples. Och vi har en väldigt fin tid på Disciples tycker jag. Det är ett gäng härliga ungdomar. Det brukar väl vara runt 40-50 ungdomar som samlas varje vecka nere på nedre plan i våra barn- och ungdomslokaler. Och jag bara tänker det. Alltså, hela det gänget är ju inte här på söndagar. Men att vi som församling ska veta det. Vi har 50 ungdomar som ser kyrkan som sitt hem. En plats man får komma, avsluta sin skolvecka och bara få bli välkomnad in i en gemenskap där man blir sedd för den man är. Och jag säger det ofta också till det här gänget, men jag inspireras så mycket av er, hur ni är så frimodiga. Alltså när jag var 15 år så var jag inte alls så frimodig att bjuda med kompisar och verkligen liksom vara så öppna med eran tro. Så jag inspireras av er. Och ja, det är verkligen att få följa en ung generation som har en längtan efter att få tag på mer av Jesus. Snacka om att jag älskar mitt jobb. Att få syssla med detta. Under 3 söndagar här så har vi rört oss i Jesu avskedstal. Och nu så har vi kommit fram till avslutningen. Där vi ska få läsa sista delen av Jesu tal tillsammans. Och det är... Vi har kommit fram till delen där Jesus ber för sina lärjungar. Han har en förbön för lärjungarna. Och denna delen i Johannes evangeliet 17 som vi ska läsa kallas också för Jesu överste prästerliga förbön. Och jag skulle bara vilja stanna upp vid den rubriken. Överste präster, det förknippar vi kanske mer med i det gamla förbundet, i gamla testamentet. Då var överste prästens uppgift att medla mellan människor och Gud. Att frambära offer inför Gud. Att blodet skulle få täcka människors synd. Men så läser vi i Hebreerbrevet, jag vill börja där innan vi går till Johannes evangeliet. Så läser vi att Jesus är det nya förbundets överste präst. Och då ska vi se Hebreerbrevet 9, vers 11-14 läser vi. Men nu har alltså Kristus kommit som överste präst för detta nya förbund. Med allt det goda det för med sig. Han har gått genom det stora och fullkomliga tält som inte är gjort av människor och därför inte tillhör den här världen. En gång för alla gick han in med blod i helgedomen. Inte med blod från getter och kalvar utan med sitt eget blod och åstadkom så en evig återlösning. Om nu blodet från getter och tjurar och askan från en kviga som stänktes på de orena kunde helga dem så att de till det yttre blev rena, hur mycket mer ska då inte blodet från Kristus rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande guden? Hörrni, det här är grunden som vi står på den här morgonen. Det här är löftet som vi får komma till kyrkan med denna morgon. Jag vet inte vad du kommer hit med. Hur din vecka har varit. Vad du bär med dig. Men vi kommer inte inför att sitta i en kyrksal inför en estrad. Eller inför andra människor. Utan vi får komma inför Jesus. Som har offrat sitt eget liv. För att vi ska få ha liv och liv i överflöd. hur mycket mer ska inte blodet från Jesus rena oss från all vår synd? Vi är frigjorda, försonade i honom. Han har betalat priset för oss så att vi kan få komma inför honom den här morgonen med allt det där som vi känner skam över, som vi känner skuld över. Vi är alla behovets barn här inne. Ingen av er är rättfärdig. Och inte jag heller. Utan vi är alla i behov av att få komma inför Jesus, det nya förbundets överste präst. Och vi kan frimodigt, läser vi i Hebreerbrevet, vi kan frimodigt få komma inför honom. Kliva fram inför nådens tron. Jesu blod, det räcker. Så vi ska be för den här predikan. Och min bön, det är inte att ni ska känna, nu sitter jag av ännu en predikan. Nu är jag här söndag förmiddag. Utan att min bön är att Guds ord ska få bli levande in i ditt liv. För vi är inte ute efter en samling där jag ska säga fina ord. Mina ord faller till marken, men den helige ande kan få göra orden levande i oss. Låta detta som vi läser få bli levande i våra hjärtan. Så vi ber tillsammans. Herre, vi kommer inför dig den här morgonen. Vi kommer inför dig, Jesus, som behovets barn. Vi behöver mer utav dig i våra liv. Vi tackar dig, Jesus, för att priset redan är betalt. Vi tackar dig, Herre, för att du har dött och uppstått för oss. Så att vi kan få ha liv och liv i överflöd. Herre, jag ber att din heliga ande ska få tala in i våra hjärtan den här förmiddagen. Tack för att ditt ord, Jesus, ditt ord, det är levande, det är verksamt. Det bär kraft i sig själv. Så gör oss öppna för att få ta emot vad du vill tala in i våra liv den här morgonen. Mm. Vi tackar dig för att du är här. Och det är hela grunden. Att du är här. Annars så skulle vi lika gärna kunna åka hem igen. Men för att du är här i det här rummet. Du är inte någon vi talar om eller sjunger om. Utan du är någon som vi kan få komma till. Och det är vår bön, Jesus. Att vi ska få komma nära ditt hjärta. I Jesu namn. Amen. Amen. Min predikan idag, som jag nämnde i början, kommer utgå ifrån Johannes evangeliet kapitel 17. Avslutningen på Jesu avskedstal. Och vi ska få läsa delar av den här bönen tillsammans. Jag har ju fått leva i det här kapitlet och läsa det flera gånger. Och det är egentligen, man skulle kunna hålla flera predikningar bara utifrån detta enda kapitlet. Så jag uppmuntrar dig att åka hem och läsa det hemma själv. Men jag har valt att stanna upp vid några verser som har fått tala till mig när jag har läst. Så vi börjar att läsa från vers 1 till 8. Fader, stunden har nu kommit. Förhärliga din son för att sonen ska förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor så att han kan ge evigt liv åt alla de som du har gett honom. Och evigt liv är att de känner dig, den enda sanna guden och Jesus Kristus som du har sänt. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att slutföra det uppdrag du har gett mig. Förhärliga nu mig, Fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen blev till. Jag har uppenbarat ditt namn för dem och du gav mig, som du gav mig från världen. De var dina, du gav dem till mig och de har hållit sig till ditt ord. Nu vet de att allt som du har gett mig kommer från dig. Det ord jag fick från dig har jag fört vidare till dem. Och de har tagit emot ordet och faktiskt förstått att jag kommer från dig. De har trott att du har sänt mig. Amen. Inledningsvis när jag läser det här stycket så fastnar jag vid, nu står inte verserna utskrivna här, men vers 3 för er som har er egen bibel med er. I vers 3 så står det, och evigt liv är att de känner dig, den enda sanna guden och Jesus Kristus som du har sänt. Det eviga livet, det är att vi känner honom. Det eviga livet är inte som man många gånger kanske tänker, ett liv efter detta, ett liv som ska komma, utan ett liv som är här och nu, där vi kan få lära känna Gud. Jag har som tonåring tänkt flera gånger på detta, när jag, apropå att ni är väldigt frimodiga. Jag var inte så frimodig som tonåring i min tro. Utan när jag var tonåring så brottades jag ganska mycket med min tro. Och jag tänkte så här, att jag tror ju på Gud. Jag tror på honom, jag ber till honom. Men jag upplevde att jag inte ville leva det livet som Gud hade för mig. Alltså jag tänkte så här, att jag typ hade kommit på en bra egen lösning. För som tonåring så tänkte jag att mitt kristna liv, det kommer vara tråkigt, det kommer begränsa mig. Jag hade inte några kompisar i kyrkan, så jag vill inte gå dit. Och jag tänkte att det kristna livet, det är jag nog inte så intresserad av. Men jag tror ju på Gud, och det eviga livet, det får man ju om man tror på Gud. Så jag som 15-åring tänker, jag har hackat systemet. Vet ni vad vi gör? Varför bekänner jag inte bara Gud när jag är äldre? Alltså min bekännelse om tro på honom, jag får det eviga livet. Och det är ju målet med vår kristna tro. Eller? Men där jag kände att men det kristna livet här och nu, det vill jag inte ha. Och det där gick jag och tänkte för mig själv. Tills jag verkligen bara fick ett möte med Gud. Det var liksom inget stort eller så här att jag... det var som en stilla viskning, tror jag, mer i mitt inre. Av att liksom bara... Men tänk om det här är sant. Alltså, Gud, han är levande. Han är verksam. Han har en plan för mitt liv. Han inbjuder mig till hans planer för mitt liv. Han har en väg framåt. Det här vill jag ha tag i. Det här vill inte jag missa. Jag vill inte leva mitt liv på egen hand och tänka att men det eviga livet, det kommer sen. Utan vi läser i texten att det eviga livet, det är att vi känner honom. Och det är inte en inbjudan till sen, utan det är en inbjudan till nu. Och jag tycker det var så fint med den här presentationen som vi precis fick ha. Där vi får återberätta bara små glimtar från Ylvas liv. Och där det fick bli liksom hennes vittnesbörd till oss. Det är att hon fick leva nära Jesus här på jorden. Hon fick gå i det som hon hade på sitt hjärta. Hon fick bli kallad ut i världen. Och det är kanske inte är samma för dig, men vi får vara kallade där vi är här och nu. Att få lära känna honom, att leva tillsammans med honom. Och för mig fick det bli en omvändelse. Jag var så här... Jag vill inte missa det Gud har för mig här och nu. I min tanke på att klara mig själv. Utan jag vill ha det i mitt liv. Så det eviga livet är tillsammans med honom redan här och nu. Idag är det en inbjudan till oss alla. Vi är först och främst som gemenskap här inne. Inte liksom... medlemmar i en matrikel eller volontärer i en verksamhet. utan vi tillsammans här inne får vara lärjungar till Jesus. Vi får tillsammans, för vi behöver varandra. Vi behöver bära varandra, vi behöver be tillsammans, gå tillsammans. Det kristna livet klarar vi inte på egen hand. Men först och främst, vår första kallelse, det är kom och följ mig, säger Jesus. Kom och lev nära mitt hjärta. Andreas predikade så fint förra veckan på just det temat. Bli kvar hos mig, säger Jesus. Vi får vara en gren på vinstocken. Nu vet jag inte hur en vinstock ser ut. Men det låter bra i alla fall. Man får vara en gren på den här vinstocken. Jag tänker ju mig att det är som ett träd. Därför ställer jag mig så här. Men vi får vara fast förankrat i honom. Annars så får vi ingen näring. Annars kan vi inte göra någonting. En gren bara ligger på marken och faller platt till marken. Men en gren som får vara fast förankrat i Jesus kan genom hans kraft få bära frukt. Vi ska läsa också från Efesierbrevet. Som jag också kommer att tänka på apropå att vi kan få känna Gud. I Efesierbrevet 1 och 17 så står det: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni lär känna honom mer. Gud, uppenbara dig för oss. Vi kan tala om honom, vi kan höra predikningar om honom. Men det blir något annat i våra liv när vi upplever att Jesus uppenbarar för oss. Likt det där vittnesbördet jag fick ha när jag var 16-17 år gammal. Tänk om det är sant. Visheten och uppenbarelsens ande så att vi lär känna honom mer. Genom hela Jesu avskedstal och även genom hela denna bönen så tycker jag att ord som hela tiden återkommer, det är just det här att bli kvar, att bevara, att hålla fast, att vara ett. Och jag tänker just det, avskedstalet utspelar ju sig på en sista, där Jesus har sin sista middag tillsammans med sina lärjungar. Jesus vet att det här är hans sista tid tillsammans att leva nära sina lärjungar i fysisk, mänsklig gestalt. Och man kan tänka sig det att, eller jag tänkte det, vore det inte bra om Jesus liksom passar på, ni vet, att hörni, nu kommer jag dra, men det är bara vissa grejer som vi behöver reda ut här innan jag drar. Typ liksom, det kommer de här teologiska svåra frågorna. Ska vi reda ut det så att ni har klart för er hur det, vad som är så? Eller fariseerna, hur ska ni liksom argumentera mot dem nu när jag drar? Alltså ska vi liksom ge lite sista teologisk stark kunskap här till er så att ni klarar er? Tänker jag ju. Men Jesus gör ju inte det. Det är inte så mycket ny kunskap vad jag läser. Utan det är framför allt en inbjudan till lärjungarna. Var kvar. Bli kvar. Bli kvar i mig så löser sig resten. I Hebreerbrevet 2 och 1 så står det. Jag läser det här. I Hebreerbrevet 2:1 så står det: därför måste vi vara noga med att hålla oss till det budskap vi har hört. Så att vi inte glider bort ifrån det. Jag fastnade för den där meningen, så att vi inte glider bort ifrån det. Det verkar ju som att det som vi i våra liv inte aktivt väljer att hålla fast i, att hålla tag i, att lägga vår tid på eller att prioritera, sakta men säkert kanske rinner ut i sanden. Eller att vi sakta men säkert glider bort ifrån det. Och det kan jag bara se i mitt eget liv. Att jag kämpar hela tiden med det där. Vad lägger jag faktiskt min tid på? För det är ju i slutändan det som kommer forma vem jag blir. Det är mina vanor nu som kommer forma vem jag blir sen. Och sen är jag ju också av det här personlighetsdraget att få en uppmaning att så här, bli kvar. För mig kan det låta ganska tråkigt. Så. Eller att det blir lite passivt nästan. Vadå, ska jag bara vara kvar? Jag vill ju till nästa grej. Jag vill göra det. Jag vill vidare. Jag vill upptäcka mer. Och jag tror också att vi lever i en tid av att vi lever i en tid där vi ständigt söker efter nytt, det nyaste. Nu är det här tråkigt, så nu gör jag detta istället. Eller, oh, det här borta det händer. Då vill jag vara med där istället. Och det där tror jag vi alla brottas med. Och uppmaningen här då, bli kvar hos Jesus. Det är som att det som vi kanske inte aktivt väljer. Vi ska se vad jag tänkte här. Jo, men att. Ja, men precis. Alltså det vi inte aktivt väljer att hålla tag i. Om vi bara fyller vårt liv med det här ständigt strävande efter nästa grej och nästa grej. Då tror jag att brådskan, distraktionen och allt det andra som upptar fyller allt rum i vårt liv. Snarare än vad det skapar rum för att bli kvar hos Jesus. Och sen tror jag så här, vi kan ju läsa i texten att Jesus talar ju inte om ett fysiskt rum. Eller en fysisk plats att bli kvar på. Utan han talar om en inre plats. Men kanske är det faktiskt så att den fysiska platsen, att vi träffas och firar gudstjänst tillsammans vecka efter vecka, att vi möts tillsammans som en familj, att den fysiska platsen hjälper vårt inre att bli kvar. Att få påminnas, att få fortsätta att bli kvar nära Jesus. För jag kom att tänka på en rapport som gjordes för några år sedan. Som kallades för kristen tro på glid. Jag vet inte om någon av er har hört om den rapporten. Den gjordes som en frikyrklig rapport där man skulle undersöka just det. Vad är det som gör att så många unga vuxna glider eller liksom lämnar tron? Lämnar kyrkan och sitt sammanhang. Och efter den här rapporten gjordes, då fick det ett uppsving med unga vuxenarbeten runt om i hela Sverige, i våra kyrkor. Av att vi förstod, unga vuxna verkar vara en målgrupp där man kanske flyttar till en ny stad. Man byter sammanhang, man lämnar den kyrka man har vuxit upp i. Och så är det som att man kanske inte riktigt hittar in i ett nytt sammanhang. Och att man egentligen inte aktivt väljer att lämna tron. Men att det blir att man sakta men säkert glider bort ifrån kyrka, kristna kompisar. Och att det sakta men säkert kanske blir mindre och mindre viktigt också då i mitt inre. I min inre prioritering. Så jag tror att det finns en väldigt enkel inbjudan från Jesus genom hela hans avskedstal, också i den här bönen, att vi ska få hålla fast i honom, att vi ska bli kvar hos honom. Fortsätt att komma på gudstjänst, fortsätt att be, även om du upplever jag får aldrig se det där bönesvaret eller jag upplever inte att Gud är nära mig. Fortsätt att söka dig nära hans hjärta, att bli kvar hos honom. Vi ska läsa vidare i den här bönen och vi hoppar till vers, då ska vi se, 15-19 kan vi få läsa. Och där står det så här: jag ber inte att du ska ta bort dem från världen, utan att du ska bevara dem från den onde. De tillhör inte den här världen, liksom jag inte tillhör den. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du sände mig till världen, sände jag ut dem i världen. Och för deras skull helgar jag mig, för att de ska vara helgade i sanningen. Vi har redan varit inne på att Jesus ber att vi ska få bevaras. Att vi ska få hålla fast i Jesus. Nu känner man att man behöver lite återfuktning. Ni förstår. Sådär. Vi har fått uppmuntran att vi ska få bevaras och hålla tag. Men så ber också Jesus specifikt att vi ska få bevaras från den onde. Att vi ska få bli helgade i sanningen. Och att hans ord är sanning. I Bibeln så benämns också den onde som lögnens fader. Djävulen vill så in lögner i våra liv. Och Jesus ber att vi ska få bli bevarade från den onde och få bli helgade, alltså renade i hans sanning. Och hur blir vi det? Hur kan vi få ta emot sanningen i våra liv när vi ständigt matas med lögner i vårt huvud? Både att den onde vill komma och så in lögner i våra liv, men vi kan så många gånger också i oss själva gå runt och så in lögner i våra huvuden. Och där behöver vi den helige ande. För i kapitel 16, kapitlet innan bönen, så säger Jesus detta, att det är för det bästa att jag går bort. För annars så kommer inte hjälparen att komma, den helige ande att komma. Sanningens ande som ska påminna er om allt som jag har sagt er. Och som ska få vägleda oss i hela sanningen. Under den här middagen som lärjungarna är tillsammans med Jesus, så bekänner de, vi läste det i vers 8, så bekänner de att vi har förstått nu, äntligen. Vi har förstått att du är sänd av Gud och att du är Gud. Alltså lärjungarna sitter och bekänner sanningen inför Jesus. Vi har förstått, vi har fått ta emot. Och så läser vi i nästa kapitel, alltså kapitlet efter, när Jesus påbörjar sin vandring mot korset. Och så ser vi direkt hur lärjunge efter lärjunge drar sig undan, lämnar Jesus. Jesus blir ensam kvar. Och på frågan om lärjungarna känner den mannen, om de vet vem Jesus är, så säger de nej, nej, vi känner inte den mannen. Vi har ingenting med honom att göra. Så kvällen innan, eller kapitlet innan, så sitter vi och bekänner Jesus som sanningen. Vi har fått ta emot dig, vi förstår att du är sänd av Gud. Och i rädslan, i stundens hetta, när frågan kommer, känner du Jesus? Så säger lärjungarna nej. Petrus förnekar Jesus och säger att jag kände inte den mannen. Och kanske kan det vara så där i våra egna liv, tänker jag. att vi bekänner Jesus som Herre. Vi vet att han är sanning. Vi vet att vi tillhör honom. Men i rädslan eller i stunder där vi känner oss modlösa så kommer lögnen, vet jag inte om jag ska säga, men då kommer i alla fall det här att vi, nej men jag är inte så kristen, typ. Alltså så. Eller jag, var du i kyrkan i helgen? Nej, men det var jag inte. För så där höll jag på hela min tonårstid. Så försökte jag dölja min kristna tro. För att jag tänkte att jag skämdes över att jag var kristen. Att folk skulle tycka att jag var annorlunda eller konstig eller vad det nu var. Och i detta så behöver vi alla den helige andes hjälp och kraft. För vi klarade inte i egen kraft. Men den helige ande, sanningens ande, han har kommit för att påminna dig och mig och vägleda oss i hela sanningen. Vi behöver den helige ande som också kallas för hjälparen. Och jag tänker att det är så lätt att vi vänder oss till Gud när vi har en situation där vi faktiskt, nu behöver jag hjälp. Det här sket sig, det här måste lösas. Men den helige ande, hjälparen, är inte bara någon som kommer på beställning. Utan den helige ande vill leva i dig. Gå vid din sida varje dag. I stort som smått så kan du få veta det att hjälparen, den helige ande, lämnar inte min sida. Jag kan få vända mig till honom. Jag kan få lita på honom. Och jag tror egentligen inte att vi alltid behöver mer kunskap om honom, utan att vi behöver att den helige ande gör ordet levande i oss. Vi behöver mer kunskap såklart också, även jag. Vi behöver läsa Guds ord, vi behöver, det är ju grunden liksom i vårt lärjungaskap. Men jag tänker, vad skulle hända om ordet faktiskt får liv? Att den helige ande gör ordet levande för mig. Så när jag går hem härifrån efter en söndag förmiddag så är inte responsen, ja men det där var en fin predikan. Den var tänkvärd. Utan inbjudan är ju, det är sant, det är på riktigt. Vi kan få leva våra liv utifrån att det är sant. Och att den helige ande vill påminna dig, vägleda dig, uppmuntra dig i att det är sant. Vi läser i Bibeln att Gud håller sina löften. Då väljer jag på måndag morgon att bygga mitt liv på att han håller sina löften. Jag vill lita på det, jag vill gå i det. Jag vill veta att den helige ande får ge det liv i mitt eget hjärta. Så jag tror att det finns en inbjudan i... Egentligen så kommer inte jag med så mycket ny kunskap kanske. För någon som är på gudstjänst för första gången så kan det få vara nytt. Men att vi ska få lära känna Gud och få bevaras nära honom. Det hoppas jag att du har fått höra innan. Men vi samlas för att påminna oss vecka efter vecka. För vad är det sanningens ande gör? Han vill påminna oss. Och det är som att vi typ glömmer. Eller att vi kanske glider bort ifrån det. Det är som att vi behöver hela tiden komma tillbaka. Just det, Gud. Även idag så är du trofast. Även idag håller du dina löften. Den helige ande vill göra ordet levande i mig. Så att där jag går fram så kommer inte jag i min egen kraft. Utan genom den helige andes kraft. Vi ska inte ut och evangelisera på gator och torg i vår egen kraft. Utan med tron på att den helige ande verkar i oss. Går före oss. Vill leda oss. in i möten med människor som vi kan få vittna för. Att lita på att den helige ande går före. Och då blir det inte ett ok på våra axlar, utan då blir det en inbjudan att wow, jag får vara med. Jag får vara använd av Gud. Jag kan få i min klass, i mitt arbetslag eller på jobbet eller vart jag än är. Så har Gud ett ärende till människor. Han söker efter människor och mitt liv kan få vara fyllt av att få gå i hans förutbestämda gärningar. Att den helige ande får göra det sant i oss. Judith och Jakob gästade oss på Disciples i fredags. Och det var så uppmuntrande, för vi har haft som tema på fredagarna nu några veckor, kallelse. Att vi ska få, att där vi är, de vi är, så vill Gud använda oss. Men också att den första kallelsen vi har i våra liv, det är att få komma inför honom, att hålla oss nära honom. Och det talade både Judith och Jakob om i fredags. Och jag blev så berörd och uppmuntrad av hur du avslutade Judith i fredags. För er som inte känner Judith och Jakob, så har de varit utsända som missionärer i många år i Kina. Och Judith säger det att nu är jag 55. Nu hänger jag ut i ålder här. Men när jag ser tillbaka på... När jag ser tillbaka på mitt liv, när jag som 20-åring skickades och åkte till Kina. Och jag har varit där, jag har varit i Sverige, i Danmark, vart jag än har varit, så har det inte varit enkelt. Men det har varit värt det. Livet med Jesus är värt det. Och det skulle jag vilja säga till mitt 14-åriga Alicia, som tänker livet med Jesus är tråkigt. Livet med Jesus är inte för mig. Livet med Jesus är värt det. Det finns ingen större mening i våra liv än att få lära känna honom, att få leva nära hans hjärta. Så tack Judith för att du delade det vittnesbördet i fredags. Vi blev berörda allihopa av att få dela det till ungdomarna. Ni liksom i 14-15 års åldern. Vad kommer hända? Kommer det här bära? Kommer den här grunden att vara någonting jag kan bygga mitt liv på? Och Judith kommer och säger det är så värt det. Det är värt det. Det har kostat mig. Jag har fått uppoffra saker. Men det finns ingen större mening i mitt liv än att det får vara värt det. Jag vill avsluta med den sista meningen i denna bönen. Och där läser vi i vers 26. Jag har låtit dem lära känna dig och jag ska fortsätta att göra det. Så att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Alltså jag ska fortsätta att göra det. Jag har låtit dem få lära känna dig och jag ska fortsätta att uppenbara vem jag är. Jag ska fortsätta att låta dem få lära känna mig. Och jag tänker att det är våran inbjudan idag. Vi ska få ta en stund här i fortsatt lovsång och tillbedjan. Och vi ska få öppna förbönsstationen också. Det finns människor här som vill be tillsammans med dig. Och jag tänker att vi, som jag inledde också, vi är alla behovets barn. Och jag tror framför allt att vi alla behöver få påminnas om vem Gud är i våra liv. Att han är den som han säger att han är. Om löftet. Och att den helige ande vill uppenbara och påminna oss om hela sanningen. Så min inbjudan är att vi ska få påminna våra hjärtan. Om ordet och dess kraft in i ditt liv. In i det du står i. Så lovsångsteamet, ni kan få komma upp och göra er redo. Och det här får vara ett rum, tänker jag, där vi alla, där vi står, där vi sitter, där vi sjunger eller där vi ber, får bara sträcka oss efter att Jesus, jag behöver att du påminner mig om vem du är. Jag behöver förstå att det här är levande, att det är på riktigt. Gör ordet levande i mitt hjärta. Låt mig inför den här veckan ha tro för att du leder mig och att jag kan få bygga mitt liv på dina löften. Så till förbönsplatsen är alla välkomna. Jag tycker att alla ska komma dit. För att det är så fantastiskt när någon annan får be för oss och bara välsigna oss. Vi behöver det. Vi behöver som församling be med varandra och för varandra. Vi kan få resa oss upp i hela rummet så ska jag be en avslutande bön. Herre, tack för att vi frimodigt får kliva fram inför nådens tron. Jesus, tack för att vi står inför dig. Vi är inte bara ett rum där vi sjunger om dig eller där vi pratar om dig, utan där vi kan få komma till dig. Att du är här just nu. Och Herre, ingen är bättre på att presentera sig själv än vad du själv är. Så Jesus, jag ber att så som jag fick erfara med den här stilla viskningen i mitt inre, tänk om det är på riktigt. Låt din heliga ande få uppenbara för oss vem du är, så att vi lär känna dig ännu mer och ännu djupare, Herre. Det är våran bön och det är våran längtan. Vi längtar efter att få se mer av vem du är. Och Herre, tack för att vi får gå i din kraft och inte i vår egen kraft. Tack för din helige ande, hjälparen som inte lämnar våran sida. Tack för att du är sanningens ande som vill påminna oss om dina sanningar och dina löften över våra liv. Vi kommer inför dig med allt det vi har, Jesus. Amen. Amen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.